Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men om du skulle fråga min pappa så skulle han ju säga att mitt självförtroende har ökat enormt. Att jag var en helt annan person innan jag började med mermaidingen och att jag nu har blomstrat jättemycket och vågat ta fram mig på ett helt annat sätt. Och för att jag ska då inte se ut som att det har jag sett 1000 gånger så brukar jag spela att det är första gången. Och det tycker de är hysteriskt för då ska de ju säga hon provar korv och bröd.
Den här podden heter ju som bekant Spännande möten. Nu ska du få ett alldeles extra spännande möte. Nämligen med ett sagoväsen som du möjligen någon gång sett på Disney-film. Nix. Hon heter inte Ariel. Hon heter Linda Ågren och är Sveriges första professionella sjöjungfru. Hur kommer man i kontakt med en sådan, undrar du kanske? Då kan jag rekommendera LinkedIn. Det är där du hittar alla intressanta människor. Hur? Varför? Vadå? Och nu skojar han. Ja, det är naturliga reaktioner när man träffar på något som man inte tror finns. Men häng med! Du får alla svar närmaste timmen. Linda Ågren, alias Mermaid Athira. Sveriges första professionella sjöjungfru. Välkommen till podden Spännande möten.
Tack så mycket.
Alltså, det här med sjöjungfru, alltså när jag berättade detta för mina vänner så sa de så här: är du god eller? Som man säger i Göteborg. Vadå sjöjungfru? Det finns ju inte. Jo, det finns, sa jag. Och så började jag förklara lite. Men känner du igen den reaktionen från andra som inte har en aning?
Ja, fast jag tror också att de någonstans hoppas att det ska finnas. För de blir ofta väldigt glada när man får veta att man jobbar som det.
De har någon sorts undermedveten att de verkligen skulle faktiskt vilja att det finns sjöjungfru.
Ja, det tror jag nog nästan.
Ja, vad härligt. Men då tycker jag att vi lägger liksom en liten bottenplatta till den här intervjun. För att vi måste ändå förklara lite så här övergripande till att börja med. Vad är det du gör och vad är det här med att vara sjöjungfru eller mermaiding som de kallar det på engelska? Jag har läst mig till. Mm. Berätta lite.
Mermaiding är när man tar på sig en sjöjungfrufena, ja. Helt enkelt. Och den kan man ju då simma i. För att längst ner vid fötterna är den så kallad monofena. Det är som två bifenor fast den sitter ihop som en. Och då gör man en så kallad dolphin kick för att kunna simma med den. Och det är ju då en sport kan man säga. Folk använder det som motion men också liksom för hobby och ibland genom cosplay.
Liksom. Har du någon idé om hur många är ni som håller på med det här i Sverige? Mm.
Det har ju vuxit en del i Sverige. Jag vet inte exakt siffra men det är ju många som gillar att testa på det. Framförallt de som håller på med cosplay.
Vad är cosplay?
Cosplay det är förkortning av costume play. Man klär ut sig till karaktärer och sånt från filmer och böcker och tv-serier.
Du har ju varit i Manchester Sea Life för inte så länge sedan. Vad gjorde du där?
Jag simmade som sjöjungfru i akvarium tillsammans med mina engelska kompisar som också är sjöjungfru.
Ja, var det mycket publik?
Det var faktiskt väldigt mycket publik. Sist jag var där så då var det jul också så då var det inte så mycket folk. Men nu sa de till och med band runt publiken så att de skjutsar in en liten grupp så att de får titta, och när de har tittat klar så släpper de fram nästa grupp. Så det var mycket folk. Och vi turas ju om och delar plats med bland annat små hajar i det här akvariet och även två stora sköldpaddor, varav en gillar att bitas lite. Så han får man hålla sig undan. Och även lite rockor och sådana saker.
Oj, spännande.
Mm. Ja, väldigt spännande.
Du, men då måste vi ju gå tillbaka lite grann i tiden. För att någonstans så förstår jag ju att det här är någonting som inte du har kommit på senare år. Utan det är någonting som har fascinerat dig från början. Berätta lite, hur började det hela där?
Jo, jag föddes i 89. Och då kom ju såklart den lilla sjöjufru-filmen, Disney. Så den har ju egentligen påverkat mig redan från början. Vi åkte till Disneyland när jag var 4 ungefär. Och vi hade sånt litet hotellrum som Disney har. Och där började ju gå Lilla Sjöjungfrun och andra Disney-filmer. Och pappa och mamma hoppades ju att det skulle komma lite nyheter eller sånt. Men nej, det gick bara Disney-filmer på repeat. Så pappa tror ju lite att jag blev lite smått hjärntvättad där. Sen efter det så ritade jag ju jättemycket teckningar av sjöjungfrur. Och inte bara människor utan katter med fenor och hundar med fenor och allt möjligt. Kan man se idag, så 6 år gammal.
Men det var Ariel hette hon, va?
Ja, precis, det var Ariel.
Från Disney. Mm. Men var det där och då på Disneyland som så här, det här tändes? Eller hade du någon fundering på det innan redan, att det var kul med sjöjungfrur?
Jag var ju bara 4 år då, så det gjorde ju förmodligen stort avtryck. Men i kombination med att jag alltid älskat vatten så blev det nog väldigt starkt. För att till exempel uppe hos farmor i Småland så var jag ju alltid och badade i sjön. Hon kallade mig för sin lilla delfin och sådär. Och här i Skåne har vi ju Åhus och stranden. Så jag har ju alltid varit först i och sist ut. Även när det åskar så kunde jag knappt gå upp, jag ville bara bada. Så.
Men är det någonting som ligger i familjen? Har du simmare i familjen?
Min familj är 50-50. Jag och min mamma är ganska lika. Vi har badat så här i september och sånt i havet. Men sen min pappa är lite mer pyroman och gillar att tända brasor och sådär.
Okej, så han kör för den varma delen och så, ja. Och så du och mamma för den kalla delen. Så.
Ja, lite
men
så.
Är du sån året runt badare?
Jag har förvisso inte badat när det är is och så. Men jag har ju badat när det var väldigt kallt, så nästan på när som.
När din mamma och pappa upptäckte liksom att du bara höll på med det här med sjöjungfrur och vatten och sådär. Vad sa de då? Tyckte de inte liksom att, ja, men ska du inte hålla på med lite fotboll och åka konståkning eller gymnastik eller vad nu barn gör under sin uppväxt?
Nej, mamma gjorde små tygfenor till mina Barbie-dockor och sådär. Så att, de var nog uppmuntrande. Det har de faktiskt alltid varit. Mina syskon är ju också ganska entreprenöriella, så att säga. Min bror spelar trummor och min syster är fotograf. Så vi har liksom alltid haft, de är egenföretagare, så de har ju alltid hjälpt oss att vilja sträva oss efter våra drömmar och så här, inte velat hindra oss.
Är mamma och pappa entreprenörer?
Ja.
Ja, vad gör de då?
De hade Statoilmacken innan i Kristianstad, så de hade ett eget företag där.
Ja, så du är lite införd i det här entreprenöriella delen i alla fall?
Ja, det tycker jag. Och ändå i alla fall det här att inte vara som alla andra och följa dina drömmar och så här. Det har de alltid uppmuntrat.
Ja, det är ju många som säger det, och det är ju verkligen härligt att höra det. Att det sker på många håll och att man blir en entreprenör som jag måste säga att du är.
Mm.
Det var ingen som sa att ska du inte börja med simning?
Jag höll aldrig på med simning på det viset, utan bara vanlig simma för min egen skull. Liksom. Så jag tävlingssimmade inte, utan det var ju ny på slutet mest som jag kommit in i fridykningen.
Ja.
Och det är ju inte för att man ska vara snabb eller så, utan då simmar man ju under vattnet så långsamt som möjligt.
Ja. Du sa syskon, är det äldre eller yngre syskon?
Yngre.
Yngre. Och hur hamnar de in i det de gör?
Min lillebror gick musik på gymnasiet, så det var väl där han hittade sina trumdrömmar. Och min syster, ja, hon var alltid, hatar att vara framför kameran, är hellre bakom kameran, och så gick det på den vägen.
Har hon filmat och fotat dig också?
Det har absolut hänt, ja.
Men vad sa kompisarna då?
Hade du någon sån här sjöjungfru kompis som du delar de här idéerna och de här tankarna med?
I början har jag ju varit ganska själv. Men folk tyckte ändå det var kul. På gymnasiet hade jag till exempel en, istället för en vänskapsbok så lät jag folk rita en sjöjungfru till mig. Så alla mina kompisar och familj och även kändisar till slut, Camilla Läckberg och serietecknare och Björn Hellström fick rita till mig. Så jag hade Johan Glans också. Så jag hade typ 300 på slutet. Så de har ju alltid tyckt det var kul. Jag har alltid varit skolans sjöjungfru eller jobbets sjöjungfru liksom. Och sen när jag var med i den här tävlingen då, som vi pratade om sen, så träffade jag ju en hel dröse sjöjungfrur utomlands. Och många av dem, till exempel de i England, håller jag ju fortfarande kontakten med. Så där har jag ju några fantastiska sjöjungfrukompisar.
Men det var ingen som liksom tyckte att du var konstig eller att man, ja, men man kan ju råka ut för mobbing eller något sånt om man gör någonting som inte alla andra gör eller som man inte är som alla andra. Har du upplevt det?
Nej. Alltså förutom att man bodde i en byhåla där folk var lite allmänt taskiga så har jag väl inte känt att det är något speciellt riktat.
En byhåla med för allmänt taskiga människor. Vad är det någonstans?
Ska jag Degeberga. Men jag tror det är lite allmänt tufft klimat på högstadieskolor och så. Så
att, men du råkade aldrig ut för det där? Utan,
nej, bara lite grann. Men inget förbundna vid sjöjungfru tror jag inte.
Nej. Jag läste mig till att du skrev någon uppsats om sjöjungfru också. Mm-hmm. Var det på gymnasiet där?
Nej, det var högskolan.
Åh, berätta!
Jo, jag tyckte det var ganska kul att skriva uppsats faktiskt. Men det var ju för att jag lyckades hitta ämnen som jag tyckte om. Så jag skrev ju om katter, jag skrev om Disney-prinsessor och min sista C-uppsats i engelska skrev jag faktiskt om sjöjungfru. Det var den sista, den största. Och då tittade jag på olika sjöjungfrufilmer och jämförde hur de pratar om sjöjungfru. Så jag jämförde dels det här med manligt och kvinnligt i lingvistiken. Hur ofta mermaid förekommer versus merman och så vidare.
Jaha, merman finns det också?
Ja, det finns. Aha. Men det är ju lite underrepresenterat då.
Ja, det förstår jag. Men var det någonting, vad kom du fram till?
Jag kom fram till att när man pratar om människor så är den manliga oftast normen. Den är en generic, till exempel om man säger mänskligheten, då är ju män det som är representant för hela mänskligheten. Man ska inte, det är också man. I engelskan säger man ju samma sak, mankind, man hour, prehistorical man. Så där är mannen norm som vi utgår ifrån. Och då kommer jag ju fram till då att till sjöjungfrur så är det då tvärtom, för att då är det nästan bara mermaids, nästan bara den kvinnliga som syns. Till och med att ordet för den manliga varianten inte finns i alla språk ens en gång. Alltså i svenskan, vad ska man säga där? Havsman brukar jag säga, men det är inget som är etablerat liksom. Sjöman kan man ju inte säga. Så det var väl det jag kom fram till.
Ja, men det är väl ganska härlig värld då.
Ja, det var en liten droppe till vetenskapen.
Ja. Hur blir man sjöjungfru? Alltså hur utbildar man sig eller hur tar man reda på hur man ska göra?
Ja, det finns ju massa olika nivåer såklart. Vill man bara testa på det och ha det som hobby, då föreslår jag att man går på en sån här prova på kurs, sådana som jag ibland håller på sommaren och som finns i hela Sverige. Och man kan ju köpa en lite enklare men ändå fin tygfena, till exempel från Magic Tail. Börja där och sen såklart aldrig simma själv då för säkerhets skull. Men sen då som jag, om man ska ta steget vidare, så har jag ju gjort allt jag kan för att bli den bästa sjöjungfrun jag kan bli. Så jag har ju gått flera mermaiding-kurser i England bland annat. Jag har gått mermaid instructor i Danmark så att jag ska kunna hålla workshops och simskola och barnkalas så att barnen ändå är säkra. Och sen har jag ju såklart fridykningscertifikat på olika nivåer också. Och det är ju mer till för när jag själv är under vattnet, akvarium, show och så vidare.
Såklart. När liksom gick där över från uppsatser och vad ska man säga,
samlingsobjekt
och allt det här till att du faktiskt köpte din första dräkt. När gjorde du det?
Det var 2012. Jag har en kompis som var fotograf och vi hade pratat lite löst om det här med att göra en sjöinförplåtning. Så då skaffade jag en sån billig från eBay. Och det tog mig faktiskt ett tag att komma igång med den här plåtningen. Men jag hade en paus med min dåvarande pojkvän just då. Så det blev lite den sista knuffen till att nej, nu jäklar i det ska jag göra det här. Och vi gjorde det och bilderna var jättefina. Jag kan inte simma med fenan för den hade ingen monofena. Men jag minns att jag satt på mitt sommarjobb och bara tittade på bilderna och log för att jag var så himla nöjd med dem och kände mig så himla fin. Så det var verkligen det självförtroende-boosten jag behövde. Direkt efter det så köpte jag en som man faktiskt kan simma med. Och sen har det ju bara gått på den vägen. Nyare och nyare fenor som ser mer och mer realistiska ut. Börja lite smått med barnkalas hos vänner. Och sen blev det event och sen har det blivit liksom utbildningar och proffsigare efterhand.
Hur gick det med parkvännen då?
Just honom, jo vi blev ihop igen sen, men sen senare så var det inte så bra ändå. Men idag har jag en jättebra.
Ja. Hur var reaktionen från omvärlden att du liksom tog det där steget och tog de där bilderna?
Nej, de tyckte också att de var jättefina, de här bilderna. Så att, och de visste ju om att jag älskar sjöjungfru, så det var ju, de var nog inte förvånade om man säger så.
Men blev det någon känsla av styrka, eller vad kände du när du fick på den där dräkten?
Det är exakt det som sjöjungfrun är för mig. Att jag känner mig ju vacker och elegant och snabb också. Man blir ju snabbare av fenan. Och att bara få simma med det gör ju att man känner sig liksom lite övernaturlig och fantastisk så. Det är en fantastisk frihetskänsla att få dyka ner i vattnet och det är helt tyst och man känner sig vacker som sagt och elegant.
Men det handlar lite grann om att våga också?
Absolut. Jag känner ju att jag vågar mer med fenan. Och det är ju alltid från att plocka fram de bästa sidorna och våga interagera med barnen. För att man måste ju sälja in den här magin ju. Det finns ju alltid några skeptiker. Några små ungar som inte vill tro på en 100%. Och då måste man ju sälja in det till dem. Framförallt för de andra skull som tror på en 100%.
Nej, men jag tänker också på, man måste ju också våga sätta på sig de här grejerna. För man utmärker sig ju ganska mycket. Och folk stirrar och tittar och så här, undrar vad det här för någonting. Och så här. Hur kändes det?
I början var det lite läskigt. Att bara, nej nu ska jag träna med fenan här och ta på fenan framfall och sånt. Det var ju lite läskigt. Men desto mer man gjorde det, desto mer etablerat blev det ju. Så bara om man såg till att äga det så är det ju ingen som tycker det är konstigt. Och när man dessutom gör event eller barnkalas så ser man ju till att göra en snygg entré. Jag har ju kommit in folk som bär mig i famnen, Securitas till exempel, eller i rullstol och sånt. Och då är det ju inte det här heller att man ska ta av och på fenan framför folk och bryta illusionen, utan man håller magin levande hela tiden.
Vad är den bästa entrén?
Det var rätt så kaxigt att bli inburen av Securitas i sig. Nackdelen med rullstolen är ju att det finns vissa barn som tycker synd om en. Men då försöker man ju bara förklara att nej, men det är bara för att jag inte har några ben. Jag kan inte gå på land liksom.
Ja. Vilken skulle den coolaste entrén vara som du inte har gjort den?
Kanske om det är ett strandevent kanske. Så kanske man kommer in från havet kanske. Simmar från en båt. Sen är det ju rätt såklart, akvariumentrén är ju också rätt så häftig såklart. Barnen är där nere och väntar och så dyker man ner och hälsar på dem. Det är ju rätt kaxigt.
Om man läser vad en sjöjungfru är. Jag tittade på Wikipedia. Och då står det så här. Sjöjungfru eller havsfru är i folktron en rådare eller ett rå. Ett kvinnligt naturväsen som tros råda över vattnets krafter. Hon tänktes som en vacker och erotisk tilltalande kvinna med fiskskärt som lockade sjömän i fördärvet med sin vackra sång. Hon lockade även ner männen i vattnet och dödade dem. Det där låter ju rätt så brutalt.
Ja, det gör jag inte på barnkalas. Nej,
du är ju bara på vuxenkalas.
Nej, jag tänker så att i mytologin så finns det ju väldigt många olika varianter av sjöjungfru. Det finns sirener till exempel, och det är ju de som dränker folk och sjunger för folk och lurar ner dem i fördärvet.
Ser de annorlunda ut, sirener?
det är nog upp till var och en, tror jag.
Är detta någonting som går tillbaka till någon grekisk mytologi? Eller?
Ja, precis. Ja. Och i just grekisk också så finns det ju till exempel nereider som tar hand om havet, ser till att rädda sjömän och ser till att vågorna glittrar och att allting fungerar som det ska. Så det finns ju båda varianterna. Och det tycker jag är nästan det som är mest spännande med sjöjungfrun, för tittar man på vampyrer eller zombies eller så är de ju ofta, det är ofta svart eller vitt. Antingen är de onda eller så är de goda, men sjöjungfrun kan liksom vara hela spektrat.
Mm. Det är lite lurigt nästan, va?
Ja, men jag är en snäll sjöjungfru.
Men de är alltid kraftfulla på något sätt. Eller hur skulle du beskriva sjöjungfrun?
Ja, för mig så är ju sjöjungfrun kraftfull. Just för att man kan som en siren dränka män om de kommer för nära. Men de är ju också snälla att ta hand om havet och så vidare. Så att, det är där jag ser kraftfullheten, kan man säga. Och säkerheten kombinerat med en skönhet och så.
Men hur skulle du definiera dig själv som person? Definierar du dig som precis som en sjöjungfru? Här.
Det skulle jag nog inte säga.
Vad är skillnaden då?
Det roliga är ju att till vardags så tycker jag ju att jag är ju bara Linda. Jag kommer här och är lärare och har mina glasögon och mina flas. Men sen när jag tar på fenan och fixar till mig och sånt, det är ju då jag får plocka fram alla de här fina sidorna. Och jag kan vara rolig med barnen och interagera med dem och jag känner mig vacker och stark och våga dyka djupare och så vidare. Så jag tycker ju att alla de sidorna finns ju där redan, men de är liksom lite vilande, så i sjöjungfruform kommer de fram.
Men finns det några situationer där du har kunnat använda den styrkan som sjöjungfrun har och på något mentalt eller kanske till och med fysiskt vis när du inte har varit sjöjungfru? Alltså tänker i situationer kanske inte just, nu tänker jag kanske inte hotfulla situationer i första hand, utan liksom, man kommer ju dagligen situationer där man behöver använda sitt självförtroende och sin styrka. Hur har du känt det?
Nu har jag väldigt svårt för att se det själv, men om du skulle fråga min pappa så skulle han ju säga att mitt självförtroende har ökat enormt. Att jag var en helt annan person innan jag började med mermaidingen och att jag nu har blomstrat jättemycket och vågat ta för mig på ett helt annat sätt. Så jag tror absolut att det har påverkat mig som privatperson också.
Hur var du innan?
Jag definierar nog mig själv lite som den korta, blyga tjejen som inte pratar så mycket. Liksom. Ja.
Det här med myten om sjöjungfrun är också, det har ju en koppling till sjömän. Och att sjömän börjar fantisera om sjökor och sjöjungfrur. Och de har inte sett några kvinnor på väldigt länge, ofta när de varit ute på sjön. Det finns ju något, vad ska man säga, även en sexapil i det här. Hur ser du på den och hur skulle du vilja förklara det?
Det var ju bland annat en av de sakerna jag kom fram till i min uppsats. Att det är förmodligen därför det är mest kvinnor det snackas om. Eftersom det var förmodligen en sån tanke från början från sjömännens sida. Men allmänt så tänker jag att mermaidingen har blivit någonting som alla kan ta del av. Oavsett om du är man eller kvinna, eller oavsett storlek, oavsett hudfärg och så vidare. Så att det är liksom till för alla. Sen så finns det ju en... Eller, jag har inte stött på så mycket problem i Sverige, men jag har ju hört mina sjöjungfrukompisar i andra länder som har varit med om lite jobbiga saker, att pappan i familjen på barnkalaset stirrar på lite fel ställen och kommenterar lite olämpliga saker om hennes snäckor till exempel eller så. Så att det finns ju en risk. Men jag känner mig ju att jag ser ju det från barnens perspektiv, och de ser ju bara ett fantastiskt sagoväsen som besöker dem på deras födelsedag och gör deras dag. Men jag kan ju tänka mig att det finns vissa vuxna som inte tänker så.
Men det gör ju inte bara barnkalas.
Nej.
Det gör ju väl andra event.
Ja, fast det blir ju oftast riktat till barn. Event för barn. Barnens dag och så vidare.
Men om vi lämnar lite det där negativa därhen. Men finns det något positivt med det rent sagt? Man har är det allmänt? Blir man mer populär bland killarna? Om man är själv? Mm.
Det kan jag nog tänka mig till viss del. Fast det blir ju lite negativt också, för det är ju de som tycker om det lite väl mycket. Nästan lite fetischartat. Och de kallar vi ju för merverts.
Merverts?
Ja. Yeah.
Okej, okay, vad är det för några?
Perverts, fast för mermaids och merverts. Och de, det är ju de som dyker upp i inboxen med olämpliga kommentarer och sådär. Och de vill man ju bara blocka. För de är ju inte... Det är liksom... En komplimang är ju sin sak, men de går ju över gränsen. Som tur är har jag bara varit med om några få stycken sådana. Men det är också rätt vanligt bland mermaids.
Är det lite stalking över det, kan man säga?
Ja, det är kanske inte så mycket stalking utan mer konstiga kommentarer. Jag har en som till exempel alltid byter användarnamn och kommer tillbaka. Och sen så säger han... Han börjar alltid konversationen på samma sätt, så jag fattar ju direkt att det är han. Men då är det ju sådana konstiga, de berättar om sina fantasier och fetischer och så vidare. Då är det ju bara, hej då, blocka.
Men finns det en massa fördomar kring det här du håller på med? Vad är den vanligaste fördomen?
Jag har ju inte riktigt sett det från den sidan, så ja...
Du har inte, men det är ju ganska härligt. Du har inte egentligen behövt försvara dig mot en massa fördomar.
Nej.
Kan man säga det så?
Ja.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var lite harsh en gång i England. För de har en helt annan syn på vad en lärare ska göra och inte ska göra. Så de tyckte det var en väldigt konstig kombination. Men annars överlag så har jag fått väldigt positivt bemötande. Och jag har ju också varit sån att jag kör ju mitt race och följer mina drömmar. Så det är lite så här, jag bryr mig inte riktigt om det skulle vara negativa.
Du nämnde att du har ju ett community, kan man ju säga, utav sjöjungfrur. Hur har den utvecklats under de senaste åren?
Ja, det har ju absolut blivit mer populärt i Sverige. Och det är ofta antingen samma som jag, att man har sett Disney när man var liten och man vill själv prova. En annan ingång som är ganska vanlig, det är ju som vi sa, cosplay. Mm. Att de har redan provat kattöron och vingar och alla möjliga karaktärer, och nu är sjöjungfrufenan ytterligare en grej de vill testa. Så det är nog många olika ingångar där. Så nu finns det ju flera grupper i Sverige till exempel som håller på att öva tillsammans. Och det är ofta de som håller såna här kurser som man kan, om man är nybörjare så kan man testa hos dem.
Ja, för jag tänker på så här, när du tränar så har du ju dräkt på dig.
Ja, fast jag tränar ju fridykning också, då har man ju bara en vanlig monofena.
Men du har inte dräkten på dig när du tränar inne i en simhall eller så?
Det beror ju på vad jag ska träna. Tränar jag mermaiding så har jag ju den på mig. Men tränar jag fridykning så har jag bara en vanlig, alltså en sån fena som sitter bara på fötterna.
Får du ha lite banan för dig själv om du har din dräkt på dig?
Ja, den tar upp rätt mycket plats.
Ja, men jag tänker på att det inger väl viss respekt också när man inte är bland de vanliga simmarna.
Ja, det är sant. Och den är ju rätt kraftfull. Jag fotograferade med en fotograf i havet och så skulle jag simma förbi honom. Och han kände ju att han nästan rycktes med av draget liksom, och det sjögräs bara for liksom hela. Så det är rätt kraftfull när man simmar med den också.
Apropå det här med att sjöjungfrur drog sjömän ner i djupet, så finns någon koppling till det, att det är rätt kraftfullt när du simmar förbi. Men hur går det till när du tränar? Alltså vad är det? Hur tränar du?
Jag tränar ju fridykning. Och då fokuserar man ju på anhållning och försöker simma längder eller bara ligga statiskt och hålla andan. Så det är mycket sådana övningar. Och tränar jag mer på mermaiding i sig så är det väl mer tricks och sånt. Det finns lite olika saker man kan göra. Framförallt som passar sig i lämpligt i akvariet till exempel. Och det är sådana bubbelkyssar till exempel. Försöka göra bubbelhjärta. Göra sådana volter under vattnet fram och bak. Och lite sådana roliga.
Har du någon sparringpartner eller har du någon tränare? Någon som ser att gör sig, gör så? Eller har någon hjälp?
På fridykningen har jag ju jättebra tränare. Flera stycken som tar turer om och tränar oss. Liksom.
Men jag tänker på det andra med att göra trick och så vidare. Det är inte alltid man ser och förstår vad det är man själv gör egentligen. Eller har du någon som ställer upp en videokamera och så analyserar efteråt? Eller hur funkar det?
Jag har ju min mertender, kallar man det.
Vad är det?
Oftast en pojkvän. Ja. Någon som hjälper att ta hand om en. Så han hjälper mig jättemycket. Och det är till exempel, det är jättesvårt att komma in i silikonfenan. Så där behöver jag hjälp. Ibland bär han mig till speciella ställen och tar foto och sådana grejer. Så han och jag dyker ju ibland. Och då kan han ju filma så att jag ser. Så att jag får se det efteråt och så diskuterar vi det så.
Ja, för det måste ju vara svårt att veta om det här var ett bra trick eller om det här var snyggt eller inte snyggt. Eller hur skulle du kunna bli snyggare och sådär. För det är väl någon sorts, det blir ju någon sorts bedömning.
Ja, precis. Så då får man ju kolla videon sen.
Berätta, vad, lite mer detalj, vad är det för utrustning du har?
Jag började ju med tygfenan och jag har fortfarande tygfena idag om det kanske är ett lättare event, barnkalas och sådär. Men de har blivit väldigt fina numera. De är väldigt realistiska och kan ha sidofenor de också, så de är fina. Sen till lite större event så har jag min silikonfena och den är ju då gjord efter mina mått. Så det är fram med glidmedlet faktiskt. Smörja in fötterna och in med dem där. Och sen sakta men säkert ta upp den försiktigt. Så att den sitter som en smäck. Och till den har jag då en fin topp som också är gjord av silikon. Och man kan ju också ha snäckskal och BH och sånt som jag gjort själv.
Men vad skaffar man de här grejerna någonstans?
Det finns flera olika företag. Så jag rekommenderar ju Magic Tail från Tyskland. Om man vill ha en fin tygfena och börja enkelt. Sen finns det Mertailer och den som är ute i silikonfenan kallas för Mirabella och de finns ju i USA.
Så det finns specialister på den här typen av produkter alltså?
Ja, precis.
Vad kostar det att hålla på med det här?
Vad det kostar? Det behöver inte bli så dyrt om man vill hålla det på en hobbynivå. För det är, alltså, en tygfena kan väl ligga på runt 1-2 000 kanske. Men sen då min silikonfena var ju något dyrare, om man säger så. Och tog sin lilla tid att få hit. Men jag kände ju också att eftersom jag gör det jag gör och som professionell sjöjungfru och så pass ofta, så var det liksom självklart att det var nästa steg.
Men vad är det dyraste med att hålla på med det du håller på med? Är det material eller är det träningstider eller vad är det för någonting?
Nej, materialet är det.
Håller du det länge som helst eller får du byta ofta?
Tygfenorna kan ju bli lite slitna efterhand. Och man använder dem väldigt mycket och ofta om man använder dem på land. Men man får ju försöka att ta hand om dem så bra som möjligt. Och silikonfenan är ganska high maintenance. Man måste ju skölja ur kloret eller saltet och hänga upp den på ett visst sätt så att det verkligen kommer ut. Och annars kan det börja mögla och ha sig. Så man får ju ta hand om det ordentligt.
Ja, det kan inte lukta speciellt gott, va?
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej. Men så tävlar du också.
Mm-hmm.
Och vad är det för tävlingar?
Den kallas för Miss Mermaid International. Och han som skapade den har gjort flera stycken så att säga skönhetstävlingar. Men den här var då mer som en lite mer idrott och lite mer med sjöjungfrutema. Så jag var med 2017 som Sveriges första representant. Och vi fick tävla i 3 sjöjungfrugrenar. Vi fick skapa vår egen outfit, typ en snäckskalstopp då till fenan som vi blev sponsrade med. Och vi fick simma så långt vi kunde på ett andetag, så lite fridykning där.
Hur långt var det för dig?
Den gången var det 40 meter.
Vad är rekordet?
Oj, de brukar sätta upp en gräns varje år. Så når du den så får du full poäng. Så det kan vara 40 eller 50 eller 60.
Men vad är ditt rekord?
Med monofena så är det 100.
100 meter dykning under vattnet. Hur länge håller man andan då?
Oj, det vet jag inte. Det gick snabbt. Men ligger jag statiskt och håller andan så har jag hållit 3 minuter.
Det är rätt mycket det. Men tillbaka till de här tävlingarna då. Det var lång dykning och vad var det mer?
Att posera under vattnet också.
Det är de här konsterna som du pratade om, ja. Att göra volter och...
Fast inte så mycket det, utan mer, eller när jag tävlade så var det mer att det skulle bli ett snyggt foto. Så då skulle man bara visa sina poser. Men nu har det blivit lite mer akrobatics typ, så att man ska kunna röra sig häftigt under vattnet också.
Men vad skulle du vilja säga, vad är den absolut viktigaste grejen som man ska träna på eller kunna för en sjöjungfru?
För en sjöjungfru eller för tävlingen?
Okej, vad är skillnaden? Så berätta.
Okej, för tävlingen kände jag att du kan vara en fantastisk sjöjungfru. Men om du inte är duktig på, det är lite modellbitar också, catwalk och sånt. Om du inte kan den biten så är det svårt att vinna. Och det är ju ännu värre såklart om du är bara modell och inte har sjöjungfrubiten, då har du ju ingen chans alls. Så det idealiska i den tävlingen är ju att vara 50-50.
Ja, och som sjöjungfru allmänt sett?
Då är det väl att vara bekväm under vattnet. Många nybörjare gör ju sådana här misstag som att de inte kan öppna ögonen och de håller andan så det ser ut som en sån blåsfisk. Liksom. Och kanske dra in knäna när de simmar så att det ser klumpigt ut. Så det är ju att bli elegant och känna sig bekväm under vattnet. Och sen därefter kommer ju då andhållningen, att vara nere länge och kunna simma långt.
Ja, för man måste ju väl, kan tänka mig, kunna slappna av under vattnet för att göra de här konsterna. Och då måste man vara hyfsad lungkapacitet.
Mm, precis. Fridykningen går ut på väldigt mycket på just avslappning, menar jag. Desto mer avslappnad du är, desto lättare kommer det att gå.
Jag tänkte just på det här med öppna ögon. Det var någonting som slog mig. Alltså, när jag dyker och inte har cyklop eller simglasögon, då blir jag rätt snabbt väldigt obekväm i ögonen. Det svider och det känns inte speciellt behagligt. Hur tränar man på att bli bra på det?
Jag tror tricket är att bara göra det ofta. Och sen att ta hand om sina ögon. Så ett trick som jag har nu är att jag häller i ögondroppar innan jag ska vara i pool till exempel. För kloret tär ju jättemycket på ögonen. Man är ju rödsprängd när man kommer upp. Så ögondroppar. Och sen efteråt så sköljer jag med sån här lösning som man har för ögonen. Som också används till linser, du vet. Och det är ju extra viktigt. I pool är det ju för att få bort kloret. För det fräter ju, det är inte bra. Och sen i akvarium så är det ju för att det är så mycket fiskskit rent ut sagt. Så du måste skölja alla kroppsöppningar i stort sett. Så det är ju den mindre glamorösa sidan av att vara sjöjungfru. För efteråt står vi ju i duschen och häller in den här vätskan i näsan och i ögonen och i öronen. Bara så att vi får väcka allting. Och öppna sår också givetvis.
Är det lätt att bli sjuk annars?
Man kan bli. Så man får ju ta hand om sig, som sagt.
Nej, för jag tänker just det att värst tycker jag är att dyka med öppna ögon i klor. Det är värre än i saltvatten, tycker jag.
Ja, men det är det ju, för att klor är ju inte naturligt. Salt är ju ändå naturligt, för vi har ju salt i oss. Jag tyckte faktiskt det var värre för munnen. Det känns som man har käkat en hel chipspåse efter att ha varit i saltvattnet.
En hel chipspåse?
Ja.
Men nu har du ju blivit någon sorts, vad ska man kalla det för, förbundskapten. Eller du är tränare nu, så nu hjälper du andra att vara med i den här tävlingen. Eller är du med själv fortfarande?
Nej, jag är som du säger national director och ser till att det kommer en ny deltagare varje år. Och jag är egentligen det för hela Skandinavien. Så ja, är det folk som är intresserade från Skandinavien, så kan de kontakta mig och sen kan jag då se till att de får gå vidare.
Men det är den här tävlingsorganisationen som står bakom att de har utnämnt dig då till att ta hand om Norden eller Skandinavien då?
Ja, exakt. Så jag var ju med där och sen bad de mig att göra detta. Så nu inför nästa så ska jag ha en uttagning. De får skicka in video och visa sina kreationer, visa dem simma under vattnet och visa lite catwalk också, just för att den biten är ju faktiskt viktig också. Så ska jag gå tillsammans med en jury på en fridykare, en instruktör tänkte jag, och en erfaren modell ska vi välja ut 3 stycken. 1, 2, 3.
Men det är ingen sån här uttagningstävling eller något sånt på gång här i Sverige?
Helt ärligt så var jag väldigt nära på att ha det, men det var för få som sökte, så jag tror att Sverige inte riktigt redo än. Så jag tror jag börjar med såna här uttagningar, och sen när vi blir fler och fler och fler, då kan man ju tänka sig att det blir en riktig tävling sen, inte bara en uttagning.
Nej, för jag kan ju rekommendera lyssnarna att surfa in på någon av de här sajterna och kolla på de här videorna. Det är ju riktiga shower, alltså. Det är ju inte, det är inte vad som helst.
Nej, precis. Det är en himla rolig erfarenhet. Det bästa är ju ändå att träffa så mycket likasinnade människor.
Men tror du att det här skulle funka i Sverige också?
Ja, så småningom absolut.
Om man vinner, vi tjänar massa pengar då?
Priset var, förutom då att man får en sån fin snäckkrona, var ju, när jag var med så var det att de fick komma tillbaka till Egypten och få liksom en gratis vecka.
Så det är inte prispengar och såna här grejer?
Nej, inte denna tävling.
Men hur gick det för dig då?
Jag kom i topp 10 ungefär. Men jag tyckte ändå att det var rätt bra jobbat, för jag var ju som sagt den första. Jag fick ju ta de första stegen och bryta marken, så att säga. Jag hade ju ingen aning om vad jag skulle vänta mig. Så nu har jag ändå, nu vet jag ju mer om det, och sen kan man förbereda de kommande på ett annat sätt.
Hur jobbar de allra bästa? Vad gör de som gör att de vinner?
Jag tror det är det här att man ska vara en väldigt bra sjöjungfru, men det räcker inte riktigt. Man måste vara bra på catwalken och sånt också, just med karisman och bära upp sig och bete sig artigt och allt, hela den biten också.
Men det här går ju lite motströms mot att man har ju lagt ner en del av de här Fröken Sverige-tävlingarna och de här grejerna som ju var ju rena skönhetstävlingar. Hur kommer det sig att man har kvar det, eller man har det inom det område som du håller på, och hur ser du det i, så att säga, i dagens ljus?
Ja, jag håller ju med. Att första gången jag hörde om det så blev jag också lite skeptisk. Men det som känns bra med sjöjungfrutävlingen är att det är ändå mer fokus på sjöjungfrubiten. Så det är ju idrottsbitar och det är kreativitet, och det är just sjöjungfrubiten. Så att, det är ju det, plus all vänskap man får där. Så modellbiten är ju viktig, men inte det viktigaste. Så åker du dit och är fantastiskt vacker och är jätteduktig på catwalk och jätteduktig på modellera, men inte kan simma och inte kan vara sjöjungfru, då kommer du inte vinna. Så att även om det är vissa grejer kvar som känns lite förlegade, så känns det som att det blir mer och mer sjöjungfrufokus i den.
Mer sport och mindre skönhetstävling.
Jag tycker det.
Jag tänkte på det här med intäkter. Jag frågade just om du får prispengar och så vidare. Men något sätt måste du ju se till att du överlever. För du känner, du kan inte leva på det här. Att vara professionell sjöjungfru.
Jag har ju ett extra jobb, eller ett riktigt jobb så att säga, av en anledning. Och det är för att jag vill ju inte att jag ska känna den pressen och vara sjöjungfru, att det måste betala sig. För jag vill ju fortfarande att det ska vara som en passion och någonting jag älskar. Så därför är det skönt att jag har mitt vanliga jobb. Men sen går det ju rätt bra ändå. Jag får ju mycket barnkalas och event och annat som betalar sig också.
Men skulle du vilja att bara leva på det här med att vara sjöjungfru?
Jag skulle väl kunna tänka mig att det kanske blir en ännu större del, att man kanske går ner deltid eller någonting på lärare. Och i så fall om man får väldigt, väldigt mycket jobb hela tiden.
Du är lärare?
Ja.
I?
Svenska och engelska.
Svenska och engelska. Vad säger dina elever om att, de måste ju veta att här har vi en sjöjungfru som lär engelska. Hur går snacket där?
Ja, det går ju inte att gömma för dem såklart. Jag var med i en intervju som syntes på Skånetrafikens bussar. Så då hade ju alla sett mig på den här tv-skärmen. Men det är faktiskt väldigt rolig respons. Mina elever är ju inte födda i Sverige. De är ju från Afghanistan och Iran och så vidare.
Är det en speciell skola som du...
Det är IM-programmet. Så det är nyanlända och det är också de som har ett klart betyg till exempel. Och det var ju ett syskonpar från Afghanistan som var helt fascinerade. Och sa att lärare i hemlandet, de undervisar hela dagarna. Och sen när de är lediga så undervisar de lite extra som privatlärare bara för att få extra pengar. Så att de var inte alls vana vid att lärarna hade ett liv utanför skolan. Så de tyckte det var jättekul. Och sen har jag ju vissa som själva skulle vilja testa på fena någon gång. Men det är inte så att alla kan simma heller. Så jag tänker det är ändå första steget. Men det hade varit kul att kunna arrangera någonting.
Men det där måste ju vara en riktig kulturkrock kan jag tänka mig. Om det kommer människor från Mellanöstern eller från helt andra kulturer. Och så stöter de på någon som är sjöjungfru och engelska lärare.
Ja, det är ju inte helt vanlig kombination kanske, nej. Framförallt inte deras kultur, nej.
Vad är deras reaktion förutom att det du sa alldeles nyss? Blir det väldigt mycket förvåning eller?
Ja, fast positivt. De tycker ju att det blir jättefint. Och jag visade dem en gång när jag var med i tävlingen, för jag hade ju vikarie en vecka, så jag ville visa dem varför jag var borta. Och då fick de ju se när jag var med i tävlingen. Och halvvägs genom poolen så var det någon som frågade, lever du ens? För de hade ju inte förstått att jag kan hålla andan så länge och sådär. Så det är jättekul.
Är det några speciella kommentarer som skiljer sig mellan tjejer och killar när de ser det där?
Nej, det är rätt likt. Att alla tycker det är väldigt fint. Det är liksom inga, de är väldigt så respektfulla.
Vad säger föräldrarna?
Föräldrarna till...
Till barnen?
Nu har ju vi lite speciella omständigheter där. Så det är ju inte alltid föräldrarna är i Sverige. Eller så är det goda män eller sådär. Så det vet jag faktiskt inte vad de tycker.
Du har inga som har sina föräldrar i...
Jo, det finns de också.
Men jag tänker på att om du träffar dem, om du är någon, man kanske har föräldramöte eller sådana grejer. Eller kanske man inte har i den skolan.
Ja, utvecklingssamtal
eller har utvecklingssamtal.
Men det är ingen som har sagt något. Så att,
vad säger dina kollegor då?
De tycker det är kul. Jag har varit på deras barnkalas och sådär.
Ja. Ingen som har blivit inspirerad och vill hänga på?
Testa själv. Ja, vi har bara skojat lite löst om att ha någon after work någon gång. Där man får visa varandras sporter och så här. Så vi har skojat lite om det. Att de ska få prova.
Du har ju pratat väldigt mycket om... Kommer tillbaka till det här med barn. Och vad säger barnen när de träffar dig?
Det brukar vara samma reaktion. Att i början så är de väldigt... De håller sitt avstånd. Men man ser ju att de är helt häpna. De kan inte säga någonting och då tappat hakan. Så de först är det så att... Tror jag verkligen på vad jag ser här. Men sen så vänjer de sig ganska fort. Och när de väl har vant sig, då är man ju deras bästa kompis. Då ska de ju ställa massa frågor hela tiden. Om var man bor och föräldrar och bästa kompis i havet. Och sådana saker. Och sen är det poolparty. Ja, då ska det ju klättras och simmas tillsammans. Och tävlingssimma. De tror att de ska kunna vinna över mig. Så de ska simma i kapp och sådana saker. Så ja... Så i början så är de ju blyga oftast, men sen så är det fullt ös.
Men vad är storyn som du berättar för dem då?
Jag berättar att jag har mina föräldrar och ensam barn och att vi bor i en fin grotta vid ett korallrev. I, eller ja, typ korallrev, för det finns ju inte så mycket sånt här, men med fina växter som vi i Östersjön. Och så berättar jag att jag är i människoår typ 25, men att man är sjöjungfru i typ 120. Och att, vad berättar jag mer? Ja, en sak som brukar dyka upp är ju att de brukar bjuda på någon form av mat på barnkalas. Brukar vara kommerbröd eller något sånt där. Och för att jag ska då inte se ut som att detta har jag sett 1000 gånger, så brukar jag spela att det är första gången. Och det tycker de är hysteriskt, för då ska de ju säga, åh, hon provar korv och bröd, och så ska, vad tyckte du? Och sen ska hon berätta det för alla då, sjöfen har provat det. Och så det tycker de är roligt.
Hur gamla är de i vanliga fall?
De är väl mellan 4-5 till 11-12 kanske.
Men när de är 11-12 så är det väl inte, det går väl inte lura i dem att jultomten finns eller sjöjungfrun finns?
Nej, det är ju det. Oftast finns ju något stora syskon och sånt som är lite skeptiska. Men jag har också varit med om andra hållet. Stora syskon som är medvetna om att det inte är på riktigt, men som ser till att de andra som är skeptiska spelar med. För att de ser till exempel att min lilla syster tror på det här, så förstör ni inte det här för henne. Liksom. Så jag har sett väldigt mogna barn också.
Ja, härligt. Mm. Men för att överleva så behöver du ju ha de här barnkalasen, men du behöver ju marknadsföra det på lite olika sätt. Och jag har sett att du har ju drygt 12 000 följare bland annat på Instagram. Vad gör du för andra grejer förutom det här med barnkalasen för att fylla på kassan?
Jag skulle vilja säga att det inte är så mycket pengar relaterat då ju. Eller du menar marknadsföring?
Ja, men jag tänker på, gör du andra event? Eller nu var du i Manchester där på den här akvariet. Vad är det mer för grejer du gör?
Det är ju lärarjobbet och sjöjungfrun som...
Ja, men jag tänker, sjöjungfrujobbet, gör du andra typer av event? Vad gör du mer än barnkalas? Är det bara barnkalas?
Jaha, nej. Som sjöjungfru, förutom barnkalas, så blir det ju event som oftast är riktat mot barn, barnens dag och så vidare. Sen välgörenhet, men det betalar ju inte förstås. Och sen är det ju nu också akvariumshow i Manchester. Så det är lite olika typer av event faktiskt. En av de mer udda grejerna jag har gjort är att jag har åkt över till Köpenhamn och suttit som krokimodell, fast inte naken då förstås. För att de var trötta på det här med en vanlig modell, så att de har bjudit in massa olika. Medeltid, Spider-Man, alla möjliga. Så ska de sitta i en ring och rita av den här personen då. Så jag fick sitta där och göra olika poser, och så fick de rita av mig. Och det var jobbigare än vad jag trodde, för det är en sak att posera för ett foto som jag övar på några sekunder, men att sitta och hålla samma pose i 10 minuter, det var lite annorlunda.
Ja, det kan jag tänka mig. Men du målar rita själv också, har jag sett.
Ja.
Vad gör du då helst?
Helst så gör jag ju porträtt av människor. Det är också en sån grej man kan, om någon vill köpa som present, så kan man fixa det. Men annars så är det ju sjöjungfru också som är ett återkommande motiv såklart, ända sedan jag var liten.
Men får du några sådana här, jag tänker på reklamjobb eller den typen av, göra reklam för produkter eller foto?
Nu hänger jag med.
Typ sådana här grejer.
Jag i min Instagram då, som är största kanalen, så har jag ju lite samarbete med olika företag. Så jag försöker att visa upp dem fast med en sjöjungfru-twist då. Så till exempel, jag simmat runt med lite hårprodukter i poolen till exempel. Så där har jag några samarbeten, absolut.
Är det skönhetsprodukter som är den vanligaste förfrågan?
Ja, det har varit det hittills. Men det har också varit lite mobilskal och sånt. Och jag har nog lite annat på gång. Så det kommer nog mer efterhand här, ska du se.
Jag kan tänka mig att man kanske har lite produkter som man ska visa att de här kan vi ha under vatten och lite sånt där kanske?
Ja, precis. Det måste ju passa sjöng för temat. Ja. Annars är det väldigt konstigt.
Du har ju också gjort lite reklam för smycke. Mm. Jag såg här att någonting som heter havsglas.
Ja, en av mina hjärtefrågor är ju plasten i havet och miljöproblemet där. Så jag försöker ju hitta olika projekt som hjälper havet på olika sätt. Så den här havsglas då, de tar ju glas som spolats upp på land och se till att det blir fina smycken av det. Så deras slogan är ju från skräp till skatter, tror jag. Så det är ju en jättefin grej som jag gärna vill visa upp ju.
Och där har du ju en annan fridykerska med samma kontrakt, eller vad man ska kalla det för, med havsglas.
Annelie.
Ja. Har du träffat Annelie Bompe?
Nej, inte än.
Gör du den typen av dyk också, alltså att dyka så djupt som möjligt?
Mm. Jag var på träningsläger i Dahab, Egypten, med min dykklubb. Och då kom jag ner till 23 meter. Så det börjar arta sig.
Det är ju rätt bra med tanke på att inte det du sysslar med dagligdags.
Mm. Men fridykningen hjälper ju mig att bli en bättre sjöjungfru. Sen om det är djup eller andhållning eller teknik, det, allting hjälper ju.
Men är det läskigt att komma ner på sådana djup?
I Sverige, ja. I Dahab, nej. I Dahab så var det ju varmt till att börja med. Och klart fint vatten, så man såg ju hela vägen upp. Och fiskar och de andra dykarna och sånt. Så det var inget konstigt, det var bara mysigt. Men vi har ju dykt lite i stenbrott i Sverige. Och det är inte den roligaste upplevelsen. Det är väldigt kallt. Och du ser ju inte handen framför dig, för så mörkt är det. Så du får ju klamra dig fast vid den här linan som man har.
Hur vet man att nu är det dags att vända?
Du får ju köra på dina egna instinkter egentligen. Att hur länge du klarar. Du kan ju ha problem med trycketjämningen. Och då ska du inte fortsätta, då är det bättre att gå upp. Det är din anhållning du beror på. Och är det som Dahab, där man faktiskt ser handen framför sig. Då kan man ju kolla sin dykarklocka och se hur djupt man är.
Ja, för man, någonstans måste man veta att jag klarar mig hela vägen upp igen.
Ja, precis. Man måste ju hushålla så man vet att man klarar båda hållen.
Går det lika fort ner som upp?
Upp går lite fortare på ett sätt. För efter 10 meter så blir du ju buoyant. Du flyter. Så att sista biten upp behöver du knappt anstränga dig. Du bara som en kork.
Men förutom det här dykandet, du har ju även gjort en LL fotomodell. Går man in på din webbsida så är det onekligen en annan fotograf du har jobbat med.
Mm-hmm.
Hur känner du, hur kul är det?
Det är kul. Jag gör ju det med sjöjungfru-nischen. Så jag gör ju inte vilket modellande som helst, utan det är ju modell-sjöjungfru. Och jag har ju väldigt mycket olika samarbeten med många olika fotografer, för jag tycker att de har alla sin egen stil och sin egen nisch. Alla kan ju plocka fram en ny tolkning av sjöjungfrun, så att säga. Så att istället för att det blir samma tråkiga motiv hela tiden, så blir det alltid något nytt. Något nytt element. Och jag försöker ju själv vara väldigt nytänkande när det gäller den biten. Så att jag har ju till exempel pushat gränserna lite. Jag har en gång gick jag upp jättetidigt med en fotograf, och så gick vi på Måkläppen Falsterbo. Då får man ju bara göra vid en viss tid på året. Och då är det ju sälar där. Så trots att det var bitande kallt, så fick jag ju strippa ner lite grann till sjöjungfrufenan, och så fick jag försöka rulla lite närmare sälarna, så att det var tillräckligt för att inte skrämma dem. Så det har jag fotat med vilda sälar. Jag har åkt till Danmark och satt mig bredvid havfrun. Jag har fotat i snön. Jag har fotat på hästrygg och i en fontän.
Sjöjungfru på hästrygg?
Ja.
Häftigt.
Ja, vi tänkte att det skulle vara som en sjöhäst kind of varelse, liksom. Magisk häst. Och han var nöjd, hästen. Så länge han fick lite morötter emellanåt så var han nöjd.
Ja, jag såg det att du hade någon bild där att du låg i snön.
Ja, exakt.
Det måste vara ruggigt kallt, för det var ju inget snapshot direkt, utan du fick nog jobba lite där, va?
Ja, men vi gjorde det rätt snyggt, för jag hade knäna på en liten filt. Och sen när fotografen sa att han var redo, det var liksom ner, ta posen, och sen sa han, nu är färdig, så får jag liksom vila igen. Så det var ju egentligen magen och framförallt händerna som fick lida mest då. Men det roliga är att när jag är sjöjungfru, så eftersom jag tycker om det så mycket och är så passionerad över det, så blir det kul ändå. Oavsett hur kallt det är eller hur jobbigt det är, så blir det roligt. Och jag tror det är lite den här adrenalinkicken man får som gör att man fixar det.
Ja, det blir lite sån adrenalin, endorfin-kick som andra får av andra grejer.
Ja, precis, precis.
Du har också nämnt att du har hållit på med en del välgörenhet.
Mm-hmm.
Vad är det du brinner för då?
Ja, min hjärtefråga är ju havet, såklart. Vilket passar en sjöjungfru. För de säger ju att det ska bli mer plast än fisk om 50 år. Och vi har ju sett redan nu att det finns plast i människokroppen för att vi har ätit fisk. Så att det är ju ganska akut. Så där har jag ju bland annat varit med på vattendagen som är varje år i Ängelholm. Naturskyddsföreningen är där och har lite olika aktiviteter för barnen och information och insamling. Så det har varit lite olika sådana event. Men sen gör jag ju också såklart event för barn. Oftast så blir det barncancerfonden och så vidare. Så redan nu på lördag till exempel så hittar ni mig och lite vänner på Emporia. Vi ska samla in till barncancerfonden i våra cosplays.
Härligt. Mm. Och sen så är du också engagerad i att förebygga bygga drunkningsolyckor i någon organisation jag har sett.
Mm. Swim Brave heter de.
Vad gör du då?
Det är mer när jag har simskola med barnen eller så här workshops. Att lära dem lite tips och tricks för att hålla sig säkra helt enkelt. Och det är rätt så lustigt att en av de enklaste sakerna vi kan göra, det gör vi inte instinktivt men vi borde göra det egentligen. Och det är att om man känner att det är för jobbigt att simma så ska man bara liksom lägga sig på rygg och flyta. Men det har man inte instinktivt. Så det är sådana grejer man försöker tipsa barnen om ifall det skulle hända någonting.
Ja, för jag kan tänka mig lite koppling till det du sa innan här och dina elever att det finns rätt många som kommer till Sverige som inte är simkunniga, har jag förstått.
Mm.
Där måste det vara extra viktigt.
Ja, absolut.
Och media figurerar du också lite grann ibland.
Mm.
Alla möjliga media. Vilken är den roligaste media du har gjort?
Roligaste media? Ja, jag har ju gjort podcast med Hip Hip-gänget Nyfiket. Det var ganska intressant och intensivt men roligt. Jag har varit med i SVT i programmet Sverige. Då var de ju med när jag simmade och sen fick de titta på hela min sjöförsamling och sådana bitar. Så det var också roligt.
Så. Jag har sett att du varit med i magasinet Filter också. Det var lite otippat.
Otippat på vilket sätt?
Nej, man tänker på att Filter är ju mer en vad ska man säga, en politisk eller avslöjande tidning eller grävande journalistik och så vidare. Och det är kanske inte så, men vad kommer sig att de var intresserade av dig?
Det var nog faktiskt så att jag hade sett att det var en intervju med någon i den tidningen. Så det var nog jag som frågade, nej de var nog de förresten. Ja.
Jobbar du som en media att du kontaktar media och själv säljer in dig?
Jag söker ju samarbeten hela tiden. Så jag skulle nog säga att det är en stor del av det som inte syns.
Ja.
Så att säga.
Ja, det är ju lite det där entreprenöriella där. Mm. Att du är din egen PR-byrå.
Oh yes.
Skulle man kunna säga.
Ja.
Men du, inte nog med att du är sjöjungfru själv. Du samlar ju på sjöjungfru också.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Ja, jag har en ganska stor samling hemma. Och jag har tagit för vana att varje gång jag åker till ett nytt land så försöker jag hitta någon form av mytologisk sjöjungfru som finns där och få med mig en souvenir hem. Så det är ju självklart att jag fick med mig en Ariel från Disneyland i Paris.
Så det var den första, eller?
Vad sa du?
Var det den första i samlingen?
Ja, precis. För det fick jag ju redan när jag var 4. Mm. Ett halsband och lite så. Sen har jag bland annat Lego-gubbe från Legoland och en av de finaste är några stycken som kallas för Sirenka. Det var Savas
statsvapen?
Ja, statsvapen, exakt. Och hon har både ett svärd och sköld för att hon ska kunna vara redo att skydda staden. Så hon fanns ju då överallt. Hon fanns ju på bussar och allt möjligt, så jag tog ju foto hela tiden. Och när jag var i Kambodja så tog jag hem en stenstatyett av gudinnan Sovanmacha som är en sjöjungfru för hinduistisk mytologi. Så jag försöker plocka hem sådana från alla möjliga ställen.
Hur många har du?
Det har jag inte räknat, men många.
Väldigt många?
Ja.
Ja, det finns ju en del som samlar på några tomtar eller något annat sånt där. Men det måste ju vara man kan tänka mig att det måste vara en ansenlig samling.
Som ja, där är en del. Ja. Både tavlor och statyetter och böcker och filmer och klädesplagg och ja.
Du får samla ihop alla de där sjöjungfrunarna någon gång och lägga ut dem på bild.
Ja, just det.
Många som funderar över det.
Det är sant.
Mm. Ja, i framtiden då? Hur, Hur är du att bli äldre som sjöjungfru? Hur är du? Är du sjöjungfru om 20 år också?
Ska vi se, vad är jag då?
Ja, framåt 50 kanske?
Ja, precis. Några av mina förebilder, till exempel Hanna, Mermaid Hanna, hon är några snäpp äldre än mig. Och eftersom hon tar hand om sig och fortfarande gör det här, så det visar ju att man kan göra det. Men jag kan ju tänka mig att desto äldre man blir, så blir det kanske mer att man håller i kurser och föreläser än att man faktiskt kanske gör det själv. Men jag kommer ju nog försöka göra det så länge man kan och orkar.
Kan man vara 60 och vara sjö ungefär?
Jag vet faktiskt någon som är rätt gammal, och då blir det lite så grandma mermaid, men det funkar ju.
Men det behövs väl sådana också?
Ja, precis.
Eller?
Mm.
Men om du får barn då, blir det små sjöjungfru då? Eller?
Ja, det är klart. Jag har redan planerat att man måste ju ha sådana här graviditetsbilder med fenan på och sen med små sjöjungfru bebisar. Så det är absolut.
Så de kommer bli helt indoktrinerade?
Ja.
Det finns inget annat.
Ja, det är klart de får välja själv sen, men de kommer nog vilja, tror jag. Det är nog rätt häftigt att ha en mamma till sjöjungfru, tror jag. Eller sjöjungfru till mamma.
Vad tänkte på, jag tror att jag läste någonstans att du funderar på att skriva en bok också.
Mm.
Vad handlar det om?
Eftersom jag brinner så mycket för havet, så tänkte jag göra en barnbok där min sjöjungfru stöter på olika problem, miljöproblem i Östersjön. För då tänker jag att barnen som läser det kommer ju kunna ha en långsiktig syn på havet och hur man konkreta tips på vad man kan göra för att hjälpa det. Men jag tänkte också att en del av vinsten ska gå till typ WWF, så att det blir även omedelbar påverkan på, för att hjälpa havet.
Det låter ju som en fantastisk idé.
Ja.
Är det någon som har du börjat sondera där? Har du någon som har nappat på den här idén?
Det tror jag. De har ju sagt, skicka in manus. Så jag kommer ju snart dit, ja.
Och då både skriver och ritar du förstås?
Ja, det är min tanke. Jag vill göra både och.
Det ser vi verkligen fram emot.
Mm.
Okej, men om man vill börja med det här med mermaiding, vad är det för tips?
Ja, för det första, som jag sa innan, så mermaiding är ju till för alla. Så du behöver inte känna dig rädd om du är stor eller om du är kille, eller spelar ingen roll. Det är till för alla. Sen andra steget är ju att gå typ en prova på kurs. Det finns ju förmodligen i hela Sverige, sådana som jag håller i Lund på somrarna. Och då får man pröva på och lära sig lite teknik och lite tricks och så här. Sen kan du skaffa en egen fena på till exempel Magic Tail. De har jättefina tygfenor som är enkla men ändå realistiska. Och sen kan man alltid lära sig massa mer på tricks på YouTube och sånt till exempel. Och sen det sista är ju då att aldrig simma själv, utan alltid ha med sig någon. För det handlar ju mycket om säkerheten.
Hur gammal måste man vara?
På de här kurserna vill de nog att man ska, det kanske inte så mycket fråga om ålder utan om simkunnighet, att man kan simma.
Ja, 200 meter simbarmarket.
Ja, det brukar man säga.
Är det det som gäller?
Ja. Vi brukar ha, det är något undantag, men då är det om föräldrarna verkligen håller stenkoll på sitt barn, liksom håller i dem.
Ja, vad härligt. Nu har vi suttit här en stund och pratat.
Mm.
Hur det känns?
Det känns bra.
Det känns bra?
Mm.
Ja. Du, om du skulle rekommendera någon som jag ska snacka med här i podden, vem skulle det vara?
Det skulle ju, om du inte redan har gjort det, så skulle det ju vara häftigt med Anneli Pompe, såklart. Den coolaste fridryckaren här, vad jag vet i alla fall.
Den coolaste äventyraren också.
Ja,
skulle jag vilja påstå. Nej, jag har faktum är att jag har frågat Anneli en gång.
Jaha.
Men hon var väldigt upptagen i det tillfället.
Mm.
Men det här ger ju mig två saker. Det ena är ju att det är klart jag ska fråga henne igen. Och det andra är att om du har någon kontakt på henne, så får du gärna göra en framstöt där också. Så kanske vi kan hjälpas åt för att få henne till podden.
Ja, just det.
Jag tror nog att det är väldigt många av lyssnarna som skulle vilja höra henne.
Det
tror jag. Inklusive jag själv skulle gärna vilja ha henne bakom micken. Härligt. Om man vill veta mer eller följa eller kontakta dig, hur gör man? Var hittar man dig någonstans?
Bästa stället är ju Instagram. Så det är mermaid_atira då. Sen har jag också en hemsida, svensksjöjungfru.ny. Och där står det ju lite allmänt om hur man gör när man ska boka mig och titta på lite bilder. Och också om man vill läsa om Miss Mermaid-tävlingen och ansöka, så finns det också där.
Väldigt fyllig webbsida måste jag säga. Det fanns mycket att läsa där.
Ja.
Och kolla in.
Ja.
Ja, spännande. Linda Ågren, eller Mermaid Athira. Tack så hemskt mycket att du ville vara med i podden Spännande möten.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Jag måste säga, jag blir alltid lika fascinerad över människor som vågar följa sin dröm och gå all in. Det är nog många av oss som skulle vilja dra på oss en sån här dräkt och bli någon annan. Kanske lite mystisk och övernaturlig, men framförallt en dräkt som stärker vårt självförtroende. Och vi ska stanna kvar i ämnet dräkter. För i nästa avsnitt då ska du nämligen få träffa någon som också har dragit på sig en dräkt, närmare bestämt en landslagsdräkt i fotboll. Vem det är, det får du veta så småningom. Och du, tills dess, ta lite mexikansk öl tillsammans med en vän. Och varför inte? Spela ett parti corona, vet jag. Ha det gott!
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.